Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Ja, det jag skulle säga i det här det är naturligtvis att det är otroligt tråkigt på alla sätt och vis med den här typen av händelser som leder till åtal, och sen får vi se då vad domstolen kommer fram till. Men det är ju väldigt tråkigt för hockeyn, men inte minst för de inblandade personerna. Vi har en före detta anställd som står åtalad. Vi har en anställd hos oss som är målsägande och så vidare. Så att det finns många utmaningar och knepiga situationer på många plan i de här frågorna. Det är klart att när man ser uppmärksamheten runt ärendet Anders Feltenmark, så finns det ju en del saker som hade kunnat hanteras bättre i ett sätt i dagens ljus. Det sägs ju lite nu och då att Anders, han är banne med ordförande bara för att bygga en plattform för något slags kommande uppdrag eller politiskt. Det där gör faktiskt mig besviken ibland. För som jag sa tidigare, jag är alldeles övertygad om det är idag i alla fall, att när jag sitter där som 70-åring eller hur gammal jag är och summerar yrkeslivet, så tror jag att det här kommer vara det roligaste. Jag är inte på väg någonstans. Faktiskt så har jag inte mött några större problem alls med det. Däremot är ju vi annorlunda i vissa sammanhang när man kommer två män till en landskamp istället för herre och fru och sådär. Men nu har inte jag gjort något liksom vilja att göra det där till någon poäng. Så att jag har ju på så vis haft det bra och har det bra i hockeyn. Och jag tror också liksom att det är viktigt, och det visar väl verkligen att i hockeyn spelar det liksom ingen roll om man då väljer ordförande och väljer en person med en annan läggning. Så är det ett tydligt budskap, tycker jag, från Hockey Sverige att i vår verksamhet ska det inte spela roll.
Sedan 2015 är Anders Larsson ordförande i förbundet, en av de mest åtråvärda positionerna i svensk ishockey. Och det har ju varit fem omtumlande, glädjefyllda men även mörka år. För det har stormat rejält runt förbundet. Och veckans avsnitt kommer i mångt och mycket att handla om den här femårsperioden. Men först och främst ska vi försöka lära känna människan Anders Larsson lite bättre. För hur låter det egentligen när ishockeyförbundets ordförande beskriver sig själv?
Den där frågan är ju alltid lite grann av en utmaning, men jag skulle framförallt lyfta fram att jag är en trygg person som älskar ishockeyidrotten, men också en person med ett stort samhällsengagemang och tycker det är intressant med samhällsfrågor, och därför tror jag också att jag trivs så bra i min roll som ordförande, för det är någon slags kombination av sporten och vår roll i samhället. Jag är en ganska lugn och samlad person, men under den där ytan bor det en ordentlig tävlingsmänniska som kan bli både tvär och annat ibland.
Det kan man inte ana. Du är så sansad i mycket, tycker jag.
Jo, jag känner mig själv som lugn och sansad och väldigt trygg i mig själv, det skulle jag vilja säga. Men
när kommer tävlingsjävlen fram då?
Det är ofta, faktiskt inte minst i den här rollen som ordförande, händer det ju lite nu och då. Väldigt många gånger är det stora komplexa frågor som ska baxas framåt med många olika viljor, och då kan verkligen tävlingsjäken igen komma fram. Att hur hittar vi vägen framåt här? Hur hittar vi lösningar tillsammans så att alla är tillräckligt nöjda och vi går framåt?
Men du, vilka svagheter har ordföranden i Svenska ishockeyförbundet? För nu var det många styrkor du lyfte fram. Men vilka brister finns där?
Ja, den där listan kan man säkert göra hur lång som helst. Men ibland så kan jag ha lite, trots den här lugna ytan som du säger, lite taskigt tålamod. Det brukar jag få jobba med mig själv om. Sen så har jag fått med mig under åren i olika roller jag haft, inte minst i näringslivet, när jag varit chef och ledare över medarbetare, att ibland för de närmaste kan vara svårt att fånga upp exakt vad jag är. Saker som jag kan uppfatta som ganska tydliga kan av min nära omgivning ibland uppfattas som otydliga. Så det är något jag ofta jobbar med, liksom att verkligen förvissa mig om att de jag jobbar närmast med, att vi liksom är på samma våglängd, eller hur man ska uttrycka det.
Har du något exempel på det?
Ja, nu kommer jag att tänka på ett projekt i ett bolag som jag jobbade med tidigare. Där jag är ju som chef då, samtidigt var projektledare för projektet. Och upplevde att vi hade kommit en bra bit på väg. Vi var väldigt överens om att vi hade kommit ungefär halvvägs. Och så visade det sig att projektgruppsmedlemmarna inte alls var på samma våglängd eller lika långt fram som jag var. Och det var en väldigt viktig lärdom för mig, kan man säga. Och som sagt var en svaghet, men också något som är viktigt att ha med sig i livet generellt, och inte minst som hockeyordförande. Där handlar det om att på något vis få med hela hockeyrörelsen.
Du, det är ganska svårt att recensera sig själv, va? Det är, aha, inte den lättaste uppgiften.
Nej, absolut inte. Nej. Det brukar nästan vara bäst att fråga de som finns nära runt omkring.
Exakt, jag får gå runt här på förbundsvåningen och fråga, vem är egentligen Anders Larsson?
Då får du nog höra både ett och annat. Förhoppningsvis mycket bra, tror jag, men naturligtvis en del annat också. Men så är det väl.
Du är ju trots allt deras chef, det är ju högsta hönset, så att då måste de säga några saker om dig.
Ja, men också tycker jag, det här där vi är nu på kansliet med personalen, men i Hockeysverige, vart den man åker nästan, så möter jag ju, tycker jag, väldigt härliga och engagerade människor. Ibland tycker vi lite olika och det hör till, men engagemanget ute i Hockeysverige och även här på kansliet är ju fantastiskt.
Du, den position du har, väldigt utsatt sådan, många tycker och tänker om det mesta du gör. Är det en roll du trivs med, att vara i det här offentliga rummet?
Det där vet man ju inte riktigt förrän man kliver in i en roll, men så här dryga 5 år sedan jag tillträdde så kan jag med trygghet och stabilitet svara ja. För den här rollen är ju inte som ett jobb 8-5 eller så, utan det blir ju som en slags livsstil. Alltså jag är ju Hockeyförbundets ordförande alla dagar i veckan och alla timmar på dygnet, så man måste trivas med det och gilla det på något sätt, och det gör jag verkligen.
Hur viktigt är det att människan Anders Larsson kommer fram till offentligheten? För det är ju väldigt lätt att döma när man inte känner den som faktiskt sitter på den stolen där man måste ta de här tuffa, svåra riktningsbesluten.
Ja, naturligtvis är det ju viktigt med olika roller, och jag har en väldigt viktig roll, men jag tror ingen som innehar någon slags roll, i mitt fall då som ordförande, kan göra det riktigt bra utan att man också kan vara personlig och låta sin personlighet komma fram. Jag brukar ofta säga det, att man ska ju så att säga ha sin formella eller offentliga roll, men man måste också kunna vara personlig. Sen finns det ett område som är mer privat, och det tycker jag, det känns viktigt att hålla liksom det privata livet och vissa privata frågor en bit bort, men personlig behöver man vara, absolut, och våga vara sig själv och vilja vara det, för jag tror det märks på en människa om man inte riktigt är sig själv. Det utstrålar någon osäkerhet och den typen av saker. Så att vara personlig är viktigt.
Vi ska ta några snabba puckar här innan vi landar lite överallt i det kommande avsnittet med dig. Men det finns några dagsfärska saker att ta upp. Och det är först och främst spekulationerna, åsikterna om att stänga för nedflyttning. Ser du det hända denna säsong?
Mycket riktigt spekuleras det ju mycket nu, och det är inte så konstigt med hänvisning till att det är smittspridning. Förra säsongen ställdes in eller stängdes ner i förtid. Det spekuleras mycket, men för vår del har vi ett väldigt tydligt besked från vårt förbundsmöte 2019 om hur seriestrukturen ska se ut och upp- och nedflyttning av ett lag. Så det är helt och hållet utgångspunkten i vårt arbete.
Men som jag förstår finns ett verkställande utskott för att kunna ta nödvändiga och akuta beslut. Så det är potentiellt möjligt att faktiskt stänga.
Just den här med upp- och nedflyttning är ju så fundamentalt och fastlagt av vår förbundsmöte. Men mycket riktigt har vi utsett ett verkställande utskott inom styrelsen, precis som vi hade på plats under våren. Har vi det nu? För det vi kan göra, jag menar ingen av oss vet ju vad som komma skall. Jag menar, ser bara de senaste dagarna, alltså veckornas utveckling när det gäller pandemin och virusspridningen, visar ju att det här är ett väldigt rörligt mål. Det känns viktigt att vi är rustade och organiserade så att vi är beredda att ta snabba beslut om så skulle behövas. Men med det sagt så tror jag att vi kan liksom inte fastna i en diskussion om otroligt många scenarios. För hade du och jag suttit här för 3 veckor sedan och pratat om hur det skulle se ut nu, så tror jag varken du eller jag hade tänkt på att flera matcher skulle ställas in i SHL för att det var väldigt många smittade i olika lag. Så att jag tror man ska vara väldigt försiktig med att fundera på olika scenarier, utan snarare försöka säkerställa, eller så har ju vi gjort i alla fall, att vi har en organisation som är redo att fatta beslut om så skulle behövas.
Och ni funderar, diskuterar inte på att ta det beslutet bortsett att SHL Hockeyallsvenskan lämnar in ett förslag, för som jag förstått har de inte gjort det, men ni kan ju faktiskt ta beslutet själva också.
Just nu finns inga sådana förslag på bordet i förbundet, och ingen av ligorna har signalerat något sånt heller. Men när det är de här stora frågorna, det var samma sak som i våras, då är det ju otroligt viktigt att vi jobbar ihop i Hockeysverige. De snabba dagarna i våras till exempel satt vi i möten från morgon till kväll med de olika ligaorganisationernas företrädare och det verkställande utskottet och till sist förbundsstyrelsen. Jag menar, här gäller det att försöka skapa en så stor samsyn som möjligt om det skulle behövas fatta tuffa beslut.
Vad kan förbundet göra för att underlätta den ekonomiska besvärliga situation som samtliga klubbar just nu befinner sig i? Det licenskrav som låg på eget kapital slopades ju för säsongen 2021. Det är en åtgärd, men finns flera.
Ja, den viktigaste vi kan bidra till just nu och som vi jobbar hårt med, inte minst jag som ordförande, det är ju de politiska relationerna. För det har ju fattats beslut om ett extra statligt stöd, ett som var i våras till idrotten och ett för hösten. Än finns ju inget regeringsbeslut på stöd inledningsvis 2021. Så det är en jätteviktig fråga. Exempelvis har jag själv tillsammans med ordförandena i SHL, Hockeyallsvenskan och SDHL på måndag nästa vecka ett möte särskilt med Amanda Lind för att beskriva hockeyns förutsättningar. Så att det är ju en väldigt viktig del med extra statligt stöd.
Hur har du drivit den här frågan? Hur många gånger har du träffat Amanda Lind? Hur många gånger har hockeyn fått säga sitt? För det har ju funnits kritik mot att ni har suttit ganska passiva i denna debatt. Håller du med om det, och hur så fall har ni haft den här dialogen med Lind och övriga delar av regeringen?
Mycket riktigt har inte vi hört så mycket och skramlat så mycket från svensk hockeys sida i media, utan vi har lagt vårt krut på att faktiskt föra fram våra åsikter till beslutsfattarna. Sen i våras har vi haft en nära dialog på operativ nivå, inte minst med Folkhälsomyndigheten. För några veckor sedan var jag själv med på ett möte mycket kring TV-pucken med biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten. Så den delen är viktig med kanalen till Folkhälsomyndigheten. Sen när det gäller politiken så har ju jag i min roll som ordförande och företrädare för Hockeyförbundet under en lång tid haft relation med de olika riksdagspartiernas företrädare i kulturutskottet och inte minst idrottsminister Amanda Lind med stab. Vi har haft kontinuerlig kontakt innan pandemin, men särskilt nu under den, och jag känner mig väl förtrogen med att idrottsministern känner till våra förutsättningar och utmaningar. Och inte minst som jag sa, nästa gång på måndag kommer ligaordförandena i elitligorna att vara med på de här samtalen och få lyfta fram de aspekterna. Det är viktigt att hockeyns aspekter kommer fram. Men vi har inte skramlat så mycket i media om det.
Nej, men är inte det för sent då? Måndag i början av november?
Nej, i och med att besluten om extra statligt stöd inte är fattade än för 2021 så är det i högsta grad angeläget. Och just som den här publikfrågan hänger ju väldigt mycket ihop med behovet av extra statligt stöd. För att ju längre det går, och det verkar ju gå väldigt lång tid nu med att ta in publik, så kommer ju behovet av extra statligt stöd att öka hela tiden. Så att frågan känns högaktuell på det viset just nu.
Klubbar blöder ekonomiskt. Vissa prognostiserar bortfall på uppemot 35-40 miljoner kronor. Och i Hockeyallsvenskan till exempel så finns det föreningar som säger att de inte kommer överleva denna säsong. Där du sitter idag, hur orolig är du?
Det är klart att det är ett väck i pannan när vi pratar om det här. Det är en utmanande situation för alla våra klubbar, skulle jag säga, på olika sätt. Men inte minst när vi pratar här elitnivån, eftersom de där är så otroligt beroende av publikintäkter och kommersiella intäkter. Så att det är ett stort väck i pannan, helt klart.
Ja, Max Puls. Det här segmentet som jag har kommit att, jag kanske överdriver lite nu, men jag älskar nog den här delen av podden, den andra perioden som det kommit att bli. Och här ska min gäst, dagen till ära Anders Larsson, ordförande i Ishockeyförbundet, få svara så snabbt han kan på tre frågor. Och sedan har jag skissat fram några fördomar om dig, Anders, som du antingen kommer få bekräfta eller förkasta. Är du redo för det här?
Ja, nu kör vi.
Bästa ledaren i Hockeysverige?
Oj, det är inte så enkelt. Det finns ju så många. Men om jag som ordförande skulle lyfta fram en person särskilt, så tror jag nog att jag skulle svara Helge Berglund. Han är vår mäste ordförande i Hockeyförbundets historia, 25 år, 1948-73, och under Helges tid hände så mycket efter andra världskriget med hockeyn. Hockeyn blev populär, kom med TV:ns intåg i hushållen och framgångarna med landslaget, och Helge hade dessutom ett väldigt stort samhällsintresse, var politiskt engagerad och var en bred ledare på det viset. Och idag har jag ju förmånen att vara ordförande i Helge Berglunds minnesfond, så på så vis så har jag till exempel läst hans memoarer Kämpa grabbar.
En okänd talang?
Ja, vad kan det vara? Det är många inte vet om att jag faktiskt har skrivit en dikt i min ungdom som gavs ut i en diktsamling. Det känns kanske fjärran från hockeyn och annat, men...
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Ja, det sämsta var nog, jag kommer ihåg i min ungdom, jag hade sommarjobbat nästan hela sommaren på Fiskens hockeyskola i Dalarna. Och för pengarna jag hade tjänat köpte jag aktier, för jag tänkte att det här var ju spännande och ett sätt att få pengarna att växa. Men tyvärr så var det ett väldigt dåligt köp, så att hela sommarens intäkter var borta redan till jul. Så det får jag nog säga var det sämsta. Men vilken lärdom efter det.
Och bästa?
Ja, det måste jag nog säga var investeringen i tomten uppe i Dalarna, som sedermera har blivit platsen för våran stuga och därmed min oas i livet.
Och nu till dessa tankar jag har om dig som person och kanske ordförande också och allt vad den rollen innefattar. Du har under det senaste året tänkt tanken: nej, nu räcker det. Jag är redo att lämna in min avskedsansökan.
Nej, det har jag inte gjort. Det har ju varit ett turbulent år. Om jag blickar tillbaka på mina 5 år som ordförande, så det senaste året har varit väldigt turbulent. Men helt ärligt har jag överhuvudtaget inte
ens
tänkt.
Funderat på den tanken när du ligger där i sängen innan du somnar. Är det värt det? Ska jag fortsätta?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker det här är så roligt. Och kanske när det är som mest jobbigt, så är det väl som extra viktigt att vara mer... eller som mest övertygad om vägen framåt. Ungefär som det här citatet från Churchill: if you walk through hell, keep walking. Mm. Då, när det är tungt, så är det ännu viktigare, tror jag, att vara övertygad om vägen framåt.
Finns det en tavla i ert showroom med det citatet från Churchill som gör att du orkar kriga?
Nej, det gör det inte. Men däremot så har ju bland annat Churchill en del intressanta citat. Och just det där citatet har jag tänkt på många gånger i mitt yrkesliv på olika sätt. Att för det är väldigt lätt när det är jobbigt att stanna upp och fundera på att ge upp och sådär. Men jag funkar inte riktigt så, och det känns viktigt för mig liksom att man, när det är jobbigt, när det är motlut, så måste man ta i lite extra.
Du använder ordet turbulent år, och jag tänker att vi för alla lyssnare ska gå igenom de här turerna som faktiskt har skett sedan förra året. Och vi börjar i augusti 2019, och här kommer du faktiskt få ta och lyssna på mig precis som lyssnarna, för det är en ganska lång radda av detaljer och saker som har hänt. Och det börjar i augusti 2019 och pågår under hösten. Damkronorna inleder en flera månader lång strejk som grundar sig i en upplevelse av bristande respekt från förbundet och ojämlika förhållanden kopplat till bland annat ekonomi, försäkringar och resor. Sen löser ni det där. Men i mars hände ju en sak som påverkat hela världsläget. Coronaviruset ställer in säsongen och förbundet får skarp kritik från främst Allsvenskan och SDHL för att ha tagit ett hastigt beslut. Samtidigt meddelas från lite ingenstans, upplevs det utifrån i ett klipp om flick- och damhockey, att Ylva Martinsen ersätts av Ulf Lundberg som förbundskapten för damkronorna. 19 mars avslöjar SVT att en polisutredning är kopplad till förbundet där en tidigare anställd anklagas för sexuellt ofredande. Utredaren Fredrik Gårdare säger till Expressen att, citat, vi har fått tips om att flera har varit utsatta. Kort därefter får informationsassistenten Anders Fältemark sparken på grund av arbetsbrist. Det är den officiella förklaringen. Vissa hävdar dock att det berodde på att han i sin roll som ordförande för fackklubben anmälde incidenten som rör de anklagelser som finns mot den tidigare anställda på förbundet. Vi rör oss vidare mot april. Förbundet anklagas för diskriminering i frågor om lönesättning och lönesamtal. Personer inom förbundet vittnar till SVT att de upplever en orättvisa. I samma veva beskrivs en tystnadskultur råda inom förbundet, och Hockey Sveriges Uffe Bodin rapporterar att personer med insyn i förbundets verksamhet använder begrepp som tystnadskultur och gubbvälde när de beskriver förbundet. I all denna turbulens lämnade generalsekreterare Tommy Bostedt sitt uppdrag efter 6 år på posten och nästan 20 år totalt inom förbundet. Maj. Åtal väcks mot personer med kopplingar till Svenska ishockeyförbundet som anklagas för sexuellt ofredande. Juni. Hockeyallsvenskan rasar. Ligan är missnöjd med hur förbundet styrs och att endast SHL samt SDHL finns representerade i förbundets styrelse. De upplever att förbundet indirekt styrs av SHL. Juli. Mitt i högsommarvärmen tvångsdegraderas Karlskrona på grund av akut likviditetsbrist och röster höjs för att förbundet måste se mellan fingrarna då arenakravet från 2016 tvingade Karlskrona kommun att lägga ut 80 miljoner kronor och klubben själva spenderade 7 miljoner kronor på ombyggnationer som i förlängningen tillsammans med uttaget 2018 tvingat föreningen mot ruinens brant. Augusti. Starka protester startar i Belarus mot den sittande presidenten Alexander Lukashenko. Lettland kräver i sin tur att inte få arrangera VM i landet nästa år. Hockeyförbundet tar inte ställning i frågan och kritiseras därefter. Jag tror jag aldrig har pratat så mycket i min egen podcast någon gång. Men allvarligt, Anders. Alltså, vad säger du själv om det här?
Ja, du summerar ju verkligen ett turbulent år. Sen innehåller ju de här delarna du tar upp ett antal olika områden. Och med hela vägen ifrån från damkronornas strejk förra hösten som ändå löste sig. Och jag upplever att det finns en otrolig samling och kraft. Och numera under ledning av förbundskaptenen Ulf Lundberg. Sen så har ju de delar som rör vår operativa verksamhet och förbundets kansli där vi har anställt en ny generalsekreterare i Johan Stark som har lagt fram en handlingsplan och kommer att driva tillsammans med personalen utvecklingen i den operativa verksamheten. Sen tar du upp ett antal ytterligare frågor där naturligtvis coronan är den stora våta filten som ställde till en hel del i hockeyn på olika sätt redan i våras och tyvärr är det ju fortfarande en otroligt stor utmaning med ett rörligt mål. Men sammanfattningsvis ett otroligt turbulent år, men jag ändå känner att vi har tagit oss igenom och hanterat ett antal av de här frågorna.
Men vilken självkritik finns när du hör att personer med insyn i förbundet beskriver till uppburna journalister som jag anser att Uffe Bodin är att citat är ett gubbvälde. Det finns en tystnadskultur. Vilken kritik kan du själv känna att ja, nu får vi ta till oss det här och faktiskt se att saker och ting kanske inte sköts på ett korrekt sätt.
Det håller jag ju med om och jag som ordförande är ju ytterst ansvarig för hela verksamheten i förbundet. Och vi är svensk hockeys samlande och högsta organ så att jag är ytterst ansvarig för allting. Därför har det varit så viktigt också att vi kunde lösa damkronorna-frågan och samlas med spelarna och gå vidare. Och tar vi just kopplat till kansliverksamheten och den operativa verksamheten här också så har vi ju jag själv träffat individuellt före sommaren alla i personalen på individuella möten. Vi har anställt en ny generalsekreterare som har tagit fram en plan för vägen framåt. Så jag känner verkligen att vi är inne på en resa framåt nu där vi naturligtvis har alla anledning att både analysera och ta lärdom av historien men just nu känns framåtlutet viktigt och det finns här och just gick på kansliet med Johan Stark i spetsen.
Som jag nämnde också, i maj väcktes åtal mot en person som tidigare var anställd på Svenska ishockeyförbundet för sexuellt ofredande och torsdag när den här podden släpps så kommer en dom i det ärendet, vilket gör att vi inte kan diskutera det. Men vilket ansvar känner du själv i den här frågan?
Ja, det jag skulle säga i det här det är naturligtvis att det är otroligt tråkigt på alla sätt och vis med den här typen av händelser som leder till åtal och sen får vi se då vad domstolen kommer fram till. Men det är ju väldigt tråkigt för hockeyn men inte minst för de inblandade personerna. Vi har en före detta anställd som står åtalad. Vi har en anställd hos oss som är målsägande och så vidare. Så att det finns många utmaningar och knepiga situationer på många plan i de här frågorna. Därför är det så viktigt, känner jag som ordförande och jag känner mig väldigt trygg med att kansliledningen här med Johan Stark i spetsen håller ihop de här frågorna nu, har en plan för vägen framåt men också ger berörda anställda här det stöd de behöver för att just en rättegångsprocess är tufft.
Nu nämner du Johan Stark och att vi blickar framåt här och det ska vi såklart göra i podden också men nu tycker jag att vi faktiskt backar bandet och ser till det som har varit. Fredrik Gårdare, utredaren som jag nämnde, de fick tips när de gjorde förundersökningen att flera av våra utsatta. Alltså hur skulle du beskriva att du själv har upplevt attityden, stämningen på förbundet sedan du klev in. Och när du får den här informationen till dig, hur reagerar du?
Först och främst kan man säga under min tid som ordförande har jag upplevt, framförallt ute i Hockey Sverige och inte minst här på kansliet, ett stort engagemang, en stor vilja att samla hockeyn och utveckla hockeyn. Vi är framgångsrika på många sätt. Och pratar vi särskilt om min relation till kansliet och personalen här, så vi har väldigt kompetenta medarbetare som verkligen vill driva hockeyn och sina arbetsuppgifter framåt. Men när man väl som ordförande får kännedom om och blir mer insatt i den här typen av frågor och får den typen av information till sig, det känns ju i hjärtat, tror jag, på alla, inklusive mig. Och då handlar det ju, apropå det här Churchill-citatet, om att vad gör vi nu när vi känner till det här? Vilka åtgärder behövs? Och en väldigt viktig åtgärd var ju att hitta en väg framåt. Och en del i det kändes viktig för mig också, att verkligen själv som ordförande, jag är ju inte inblandad egentligen i den vardagliga verksamheten på kansliet, men att sitta ner med var och en i personalen, så att jag har fått hört från var och en hur de upplever det.
Det var det jag tänkte säga. Den konsekvensanalysen jag har gjort, vad har kommit till er utifrån personer som sitter på olika poster i förbundet?
Behovet av att göra en handlingsplan för vägen framåt. Det finns så otroligt mycket bra i vår verksamhet som när det händer sådana här saker kommer i skymundan, så att verkligen lyfta fram dem, men också ta tag i ett antal saker som nu har skett i form av den plan som finns, och Johan Stark, inte själv utan tillsammans med hela personalen, ska ta med sig i resan framåt nu. För att jag känner verkligen i de kontakter och samtal jag har med personal, om det så är här i fikarummet eller ute vid någon rinkside någonstans, att alla vill liksom framåt nu, det här är viktigt.
Hur trygg är du i dig själv att de vågar säga sanningen till dig då?
Ja, det är ju naturligtvis en reflektion jag har gjort efter året som var. Varför har ingen eller flera i större utsträckning knackat mig på axeln? Och det har jag funderat rätt mycket på. Är det något jag kan göra annorlunda och kan ta med mig av? Och jag lever ju själv i bilden att jag är en ganska öppen människa och så vidare. Så att det har jag funderat en hel del på och också resonerat med personalen om i de här samtalen, att uttryckt betydelsen av att lyfta frågorna. Även om jag så att säga som ordförande inte är kanslichef, utan det är generalsekreteraren som är, så är jag ytterst ansvarig för hela rörelsen och förbundet.
Bekräftar du en tystnadskultur, att den har existerat på förbundet?
Jag tror inte det viktigaste nu är att sätta massa etiketter och symboler på vad som har varit. Utan
men på den raka frågan, det är en ja eller nej fråga.
Jag skulle inte vilja sätta den typen av etiketter och tolkningar på det som har varit, utan för mig känns det viktigast nu att verksamheten blickar framåt, och jag känner verkligen den energin i personalen här och ledningen när jag är här som ordförande och i de samtal jag för.
Och för att kunna blicka framåt och utvecklas måste man lära sig av sina misstag, och jag är ju säker på att ni diskuterar det inom de här väggarna, men för alla som lyssnar på det här, den breda svenska hockeymassan, det är ju därför vi grottar ner oss i det här också, för att du ska få ge din bild till alla som lyssnar. Det här har ju skänkt ett slags löjeväckande skimmer över förbundet. Eller?
Absolut har det gjort det. Jag menar, vi vill ju att hockeyn ska förekomma i rubriker som handlar om framgångar och mål och utvecklingstips och allt vad det nu kan vara. Och så blir rubrikerna de här. Så det är väldigt olyckligt. Och samtidigt så känner jag mig helt övertygad om att hockeyn går vidare. Det som ömmar lite extra i mitt hjärta, både som ordförande men framförallt som människa, det är ju att ett antal individer har blivit såna konsekvenser för ett antal individer som har lämnat sina jobb eller den här rättegången som pågår. Och det är ju väldigt tufft på det individuella planet för många personer, och det ömmar i mitt hjärta.
Den här personen som är målsägande i denna utredning och som vi kommer få utfallet här under torsdagen, har ju sagt att upplevelsen var att personer högre upp i förbundet försökte tysta ner det som hade hänt, det här sexuella ofredandet. Du sitter på en post där du är ansvarig och får det här till dig. Hur går du vidare? Vad blir nästa steg då? Konfronterar du någon? Hur summerar du läget? Vad analyserar? Hur går du vidare egentligen?
Ja, just enskilda personalärenden är jag väldigt sällan inblandad i, först och främst ska jag säga som ordförande. Men i den mån jag blir det, så är det ingenting som vi eller jag kommenterar externt, och det med hänsyn till individer. Jobbar man här så ska man känna sig trygg med att varken cheferna eller vår ordförande pratar om mitt ärende och vad som har hänt mig. Så att, jag vill inte gå in på det, men det är väldigt sällsynt att jag som ordförande är involverad i personalärenden.
Var du med och försökte tysta ner personer som ville göra sin röst hörd?
Som jag sa, jag är sällan inblandad i personalärenden och kommenterar inte dem. Men jag har aldrig...
Jag frågar ju dig utifrån vad du har gjort, alltså inte specifika ärenden.
Jag har aldrig på något sätt som ordförande, på något sätt, så vitt jag känner till eller upplevt själv i alla fall, försökt tysta ner någon eller något i dem.
Vet du om någon person i förbundet som har försökt göra det och även lyckats?
Jag kan inte uttala mig om det, eftersom jag väldigt sällan är involverad i personalärenden, om det har hänt något, men så vitt jag känner till så är det inte det.
En annan detalj, eller detalj är väl ett vagt ord i det här, men stormen som blev kring Anders Fältis Fältenmark, han var ju 24 år i förbundet och blev entledigad på grund av arbetsbrist, är den officiella förklaringen. I efterhand har ju Tommy Bostedt gått ut i en intervju med Radiosporten och sagt att Fältenmark var grovt illojal mot förbundet, och att arbetsgivaralliansen Unionen kommit fram till detta. Vad är sanningen i denna soppa, Anders?
Mm. Det är väl det som på något vis har gjort ett sånt här ärende så speciellt, eftersom jag är själv gammal HR och personalchef, och när det här hände med Anders Fältenmark och det blev så uppmärksammat, så har jag själv satt mig in i ärendet. Och det som har hänt är ju att arbetsgivaren tillsammans då med arbetsgivaralliansen och en anställd tillsammans med den fackliga parten har genomfört en facklig förhandling som har avslutats i enighet, och som har gjort en överenskommelse efter det. Och sådana överenskommelser brukar alltid bygga på det att man också kommer överens om en tystnadsplikt, att vi pratar inte om vad som har hänt. Och precis som jag sa tidigare, så känns det jätteviktigt för oss som förbund och arbetsgivare att vi pratar inte om personalärenden, enskilda personalärenden. Men den här gången ska alla känna sig trygga i att det har ju skett en facklig förhandling som har avslutats i enighet och det har skrivits ett avtal.
Men då ljög ju ni när ni skrev att det var arbetsbrist.
Det finns en skriftlig överenskommelse, och mycket mer än så kan inte jag säga om det enskilda ärendet, för jag vill inte kommentera enskilda personalärenden.
Men hade det inte varit enklare att ge den förklaringen istället för arbetsbrist? För det var ju ganska många som såg igenom det.
Det är klart att när man ser uppmärksamheten runt ärendet Anders Fältenmark, så finns det ju en del saker som hade kunnat hanteras bättre i ett sätt i dagens ljus.
Ulf Lundberg är numera Damkronornas förbundskapten, den tidigare SSK-tränaren, men han har ju en lång bakgrund också inom ishockeyförbundet. Upplevelsen, tror jag, bland allmänheten var att här har vi en tidigare kollega som är arbetslös som söker jobb. Ja, men ska vi inte placera in honom här då? För när jag pratade med spelare i Damkronorna, de hade inga invändningar mot att Ylva Martinsen skulle få fortsätta sitt avtal som sträckte sig till april 2020. Kan du förstå att det narrativet finns?
Det är alltid så i förbundskaptensfrågorna att det finns olika åsikter på vem som ska vara förbundskapten. Men vi har den ordningen hos oss att just förbundskapten för Tre Kronor, Damkronorna och även för U20-landslaget på herrsidan utses av förbundsstyrelsen. Och när Ylvas avtal tog slut efter 2 år, och inför det hade vi ett resonemang i förbundsstyrelsen där vi kom fram till enat och samlat att vi ville hitta en ny lösning, och i den såg vi Ulf Lundberg som den lämpligaste kandidaten att ta över som förbundskapten för Damkronorna. Jag tror det är viktigt att lyfta fram en sån här gång. Det är ju ingen som har så att säga fått sluta innan något avtal har tagit slut, utan det är ju rätt så vanligt när man är tränare att man har ett avtal ett antal år, och när det löper ut så kan ju ibland föreningen, eller i det här fallet då förbundet, välja att gå en annan väg, vilket vi gjorde.
Det sista här jag nämnde i summeringen av det kaotiska året är ju just VM i Belarus och Lettland. Varför har inte förbundet tagit en tydligare ställning i den här frågan? För Belarus beskrivs ju som den sista diktaturen i Europa. Lukashenko är ju extremt kritiserad, och vi ser dagliga protester i det landet också. Hur kan ni känna er bekväma med att VM arrangeras där?
Först och främst vill jag säga att jag som människa, och därmed också hockeyordförande, gillar ju inte alls det vi ser hända i Minsk just nu och i Belarus. Jag tror att ingen mår bra av att se det, de här demonstrationerna och annat som rapporteras i media. Men sen hamnar vi i nästa läge att vårt internationella hockeyförbund, där vi är en av många medlemmar, har ju utsett och valt Belarus tillsammans med Lettland till arrangörer enligt vår demokratiska ordning. Så att de har ju så att säga tilldelats VM:et. Och vi som hockeyförbund är ju ingen politisk organisation, utan vårt internationella förbund håller ju nu på att ha en expertgrupp som håller på att titta på förutsättningarna. Går det att genomföra VM som planerat i Belarus givet läget som är där? Den utredningen ska vara klar i mitten på november. Och vi förhåller oss ju till det. Och sen när det gäller Sveriges utrikespolitik och sånt, så är det ju våra politiker och vår regering som sköter det. Vi är ju ett hockeyförbund och inget politiskt organ. Och det här tror jag är viktigt att hålla isär. Men med det sagt så betyder ju inte det att vi känner något annat än de allra flesta, tror jag, kring de bilder och det man ser därifrån. Och det vi har framfört till internationella förbundet är ju naturligtvis oron för pandemin, men också för säkerheten. Hur kommer det se ut? Och därför känns det bra att IHF nu har en expertgrupp som håller på att titta på det här.
Ja, det har jag förstått att det sker just när vi sitter här också. Mm. Att det kommer komma ett slutresultat av det, den utredningen. Men har ni pushat för att VM inte ska spelas i Belarus till internationella ishockeyförbundet?
Från svensk sida har vi deltagit i lite olika forum. Senast förra veckan hade vi ett möte med ordförandena och generalsekreterarna i de deltagande länderna, där vi fick en rapport om läget. Och det vi från svensk sida har lyft fram är precis säkerhetsaspekterna, både kopplat till viruset men också kopplat till läget i Minsk och Belarus. Och nu arbetar den här expertgruppen, och vårt internationella förbund har nu sitt nästa styrelse möte den 18 november. Vi får se då vad de kommer fram till.
Men Lettland har ju tydligt sagt att vi vill inte arrangera tillsammans med Belarus. Skulle inte Sverige kunna ganska enkelt också säga att nej, vi ställer oss i Lettlands ringhörna. Vi vill inte att VM ska spelas i det landet, utan att man ser över det och hittar ett nytt arrangörsland.
Det är lätt att gå till en sån tanke i en sån här fråga. Men jag tror det är oerhört viktigt att vårt internationella förbund, som så att säga äger tävlingen, först får göra sitt arbete och komma fram till sina frågor. För ibland så kan man ju se historiskt vad stora internationella mästerskap och olympiska spel har betytt för öppenhet och demokrati i många länder.
Samtidigt så kan man ju vända på det myntet och säga att åker man dit så är det ett indirekt stöd till att de här diktaturerna kan få fortsätta kvarleva.
Absolut, och den här diskussionen kommer ju väldigt ofta upp i olika sammanhang. Den är ju högaktuell med anledning av hur det ser ut i Belarus just nu. Men vi har ju exempelvis också ett OS 2022 i Beijing. Och exempelvis i senaste olympiska spelen i Pyeongchang spelade våra damkronor mot ett kombinerat lag av spelare från Syd- och Nordkorea. Och på något vis är det fina med idrotten också, att vi bryter gränser. Vi håller inte på med politik. Idrotten förenar. Så att det där, så att det är inte så enkel den där frågan som du kan tycka. Så
jag förstår det.
Att vi ska ta politiska hänsyn hela tiden.
Men kan man motivera med att andra typer av mästerskap har arrangerats i andra länder, så därför är det okej att åka till Belarus? Fotbolls-VM 2022 kommer att arrangeras i Qatar. OS 2014 arrangerades i Sochi, Ryssland. Det finns ju alltid sådana här fall. Kan man inte just i det här enskilda exemplet faktiskt bestämma sig för att vi ska driva en process här som leder till att ett mer demokratiskt, mer öppet land får arrangörerskapet tillsammans med Lettland?
Jag tror det viktigaste där vi befinner oss nu är att vi från svensk sida är med i den internationella hockeyfamiljen. Vi är ju förhållandevis stor nation, men när man röstar om sådana saker så har alla nationer lika många röster i princip. Och att vi är med och tar diskussionen internt tillsammans med våra kollegor och på andra sätt. För att väljer vi att gå en helt egen väg, så bränner vi också många relationer i andra frågor. Så att här gäller det att vara ganska klok. För att i många kommande omröstningar vill vi exempelvis ha ett VM till Sverige eller få någon person invald i en kommitté och annat. Och det här gäller att se den här helheten. Därför tror jag det är jätteviktigt just nu att delta i den internationella diskussionen och avvakta internationella expertgruppens slutsatser här framöver och internationella styrelsens ställningstagande den 18 november.
Har någon sagt till dig att du nog skulle kunna göra en ganska framgångsrik resa inom politiken?
Det händer rätt ofta att personer säger det.
Av vet olika vad jag syftar
skäl.
På då?
Av olika skäl så händer det. Får jag höra det lite nu och då?
Nej, men jag grundar i att du ger ju väldigt många svävande svar som kan anses vara politikers svar, där du varken väljer den ena eller andra vägen. Det är inte så binärt alla gånger. Är det för att du är rädd för att framföra dina egna åsikter, eller är det för att ni förbundet bestämt att vi ska inte ta ställning i de här frågorna som vi har diskuterat nu här till exempel?
Mm. Då kommer vi nog tillbaka till det där du och jag pratade om tidigare. Det är en roll utifrån vissa beslut som är tagna, men också en personlighet. Och jag, som jag sa när vi pratade om mina svagheter, att jag kanske ibland inte upplevs som så himla tydlig när jag själv kanske tycker att saker är tydliga. Så att det är nog många gånger en kombination av att det kanske är komplexa frågor eller min oförmåga att förklara dem på ett enkelt sätt till min personlighet. För jag går väldigt sällan in i något samtal, till exempel nu, att nu ska jag försöka hålla det här så diffust det bara går för att på något vis klara mig undan, utan mer. Det handlar nog mer om mig och kanske det apropå förbättringsområden.
Ja. Kan du förstå att man då ser det som synonymt med att man är en ja-sägare? Att man stryker medhårs helt enkelt?
Nej, det skulle jag inte köpa av. Varken när det gäller mig själv eller svensk ishockey. Vi är inga ja-sägare. Men däremot så är det ju en helhet man måste hantera med internationella relationer, till exempel när vi pratar om det, och andra medlemsförbund, och hur vi på bästa sätt kan vinna framgång, naturligtvis samlat men också för svensk hockey. Och då måste man se helheten såna här gånger med ett antal frågor. Och hur hanterar vi det smartast? Jag tror det är smartast och bäst i den här typen av jättesvåra frågor att vi ställer upp på processen tillsammans med de andra länderna. Vi har ju enigt sagt att nu avvaktar vi den här expertgruppen exempelvis när det gäller Belarus, och sen ser vi vilket beslut som tas den 18 november. Och på något vis är ju det lagidrottens styrka, att vi pratar mycket men man står också enade på något vis och försöker hålla ihop, och jag tror det är en framgångsrik väg.
Vi återgår till ett tidigare samtalsämne, just kulturen inom ishockeyförbundet. Hur har ni gjort, du har nämnt Johan Stark och att det har tagits fram ett underlag, eller hur
en handlingsplan
för hur ni ska gå vidare här. Hur blåser man ut den kultur som har varit? Hur förändrar man på riktigt? Behöver man byta ut de personer som finns i förbundet, eller handlar det om utbildning? Förändring hos de här personerna individuellt sett, att man på en ledarposition som du har sammankallar till fler individuella möten. Alltså jag tänker att det finns ju väldigt många olika spår här, men hur ska ni förbättra ryktet vid ishockeyförbundet? Det är väl det som är kärnfrågan i det här egentligen.
Absolut, och här tror jag man får se det i lite olika delar. En väldigt viktig del blir ju bland vår anställda personal, eller så här, den operativa organisationen, där vi, den högsta chefen är Johan Stark i egenskap av generalsekreterare, där det nu finns en plan att jobba efter. Och efter det som har varit tror jag det är viktigt att se det här som en resa. Sådana här saker tar tid. Vissa saker går säkert att fixa ganska snabbt. Andra saker är ju kanske inte ett maraton, men det är inte ett 100-meterslopp. Och det ska man ha respekt för att det tar tid att lappa och laga och bygga ny kultur. Men från oss i styrelsen, i förhållande till förväntningarna på ledningen och hela personalen, är att den här resan och färdriktningen är jätteviktig.
Du undviker i alla lägen att bli berusad eftersom att du avskyr att förlora kontrollen.
Nej, det vet du fåglarna. Jag ska ärligt erkänna att jag, när jag är ledig, naturligtvis inte när jag har en massa hockeyuppdrag och så, gärna tar med ett glas och vin eller någonting annat sådär. Så att jag,
men aldrig mer än salongs, tänker jag.
Nej, inte på det viset. Och det är inte för att någon rädsla, utan det är väl också kanske en respekt också för en egen del, tycker jag. Och sen också, i och med att jag har den här rollen där jag är mitt uppdrag på något vis, och så måste man också ta, det medför en del extra ansvar, men det är klart att nog kan jag, när jag sitter uppe i stugan ensam en fredagkväll och kopplar av, ta med några glas vin och mysa, tappa kontrollen, vet du fåglarna.
Okej. Jag tänkte att du är en sån kontrollmänniska, att du inte släpper på det där.
Faktiskt skulle jag nog inte hålla med om det, för att jag,
spännande,
för jag, de som känner mig allra närmast, att ta närmaste familjen, de tycker nog, skulle nog liksom snarare skriva under på att jag är lite disträ och lite sådär, inte slarvig, men det har lite otur ibland när jag ska göra saker och så. Så att jag på något vis tror, jag har funderat en del på det där, att det kan handla om att man liksom har lärt sig att hantera sin personlighet genom att hitta sätt att hålla ordning. Och då tror jag väldigt många uppfattar mig som otroligt ordningsam, men det är nog själva verket ett sätt att hantera att jag är lite vimsig där under ytan, så tror jag faktiskt man kan säga. Ja.
Inte en enda gång har du och Tommy Bostedt hörts efter hans sorti från förbundet.
Det stämmer inte. Vi har ju träffats flera gånger, eller sorti och sorti, vad ska vi säga, sen vi meddelade att Tommy lämnar, så har vi ju haft mycket kontakt under sommaren i olika frågor. Och vi hade tillsammans med vice ordföranden Peter Forsberg, hade Tom och jag en väldigt trevlig avtackningsmiddag. I coronatider går det inte att vara så många, men vi tre sågs med avstånd mellan varandra, och det var väldigt trevligt och viktigt. För jag menar, man får ju en särskild relation mellan ordförande och generalsekreterare. Man jobbar så tätt och med allt som Tommy har gjort. Så att, absolut.
När klev han officiellt av? Var det samma dag som Johan Stark klev in här?
Att vi meddelade ju slutet av april att Tommy kommer att lämna. Och kommer
men då
att
var
lämna,
det mot hösten.
Kommer att lämna till hösten. Ja. Och sen så lämnade Tommy i slutet av augusti rent formellt. Men det vart ju lite övergång där. Han var ju bland annat med och lämnade över till Johan Stark och sådär. Så att det var lite flytande, om man säger så, men rent formellt sista augusti.
Var det därför han kunde uttrycka sig på ett sätt som att Anders Fältemark hade agerat grovt illojalt för att han inte var kvar hos förbundet helt enkelt? För hade han varit det, då hade han ju vilat under en tystnadsplikt, som till exempel du säger att du gör.
Jag vill inte och kan inte recensera skälen till vad Tommy gav uttryck för i den intervjun. För det har
men
vi
har han stridit mot tystnadsplikten då? Vet du det?
Så det har jag inte gjort någon bedömning att något sånt har skett, men jag har ärligt talat inte funderat så otroligt mycket på det nu, för vi har haft så mycket fokus med coronan inte minst, och vägen framåt med kansliet och hitta framtiden. Liksom. Mm.
Han fick ju bära hunduret för det som skedde i förbundet under det här kaotiska året. Håller du inte med?
Absolut, så har ju det här varit en tråkig del kopplat till Tommy naturligtvis, men också som jag sa tidigare, många individer. Å ena sidan kan man göra det väldigt enkelt och säga, från min horisont som ordförande, och säga att ja, men det är klart, kansliverksamheten, där är ju generalsekreteraren den högsta ansvarig och den som är ytterst ansvarig för allting. Men vi är många som bär ansvar för det som har skett. Jag som ordförande, naturligtvis hela ledningen och personalen. Och där vi var i våras ändå, i de samtal jag och Tommy förde. Jag menar, vi har ju kommit varandra nära de här åren. Man, som ordförande och generalsekreterare hörs man ju alltså, kanske 10 gånger om dagen ibland. Det händer så mycket så att det blir ju liksom något starkare än bara en arbetsrelation. Men när vi, i det läge vi var i slutet av april, så kom vi fram till båda två helt enkelt att det här är vägen vi behöver gå för Hockeyförbundet och för Tommy. Så att vi har haft en väldigt respektfull relation även i den här svåra tiden, känner jag så att säga. Mm.
Men det har ju låtit på honom som att han sa upp sig. Att det inte var ett gemensamt beslut, utan att han lämnade in sin avskedsansökan.
Det där kan man naturligtvis sätta lite olika ord på, men som vi gemensamt kommunicerade i april, så är det att våra gemensamma samtal har landat i det. Så att det fanns ingen oenighet om att det här var rätt väg framåt.
Du säger att du och Tommy har haft en väldigt nära relation under de här åren. Hur mycket smärtar det dig att han inte längre är kvar?
Som jag sa, så kom vi fram till i våras att det var en riktig väg att gå att Tommy ska sluta. Men det är klart,
nu svarar du inte på min fråga.
Det är klart att alltså när man jobbar väldigt nära med någon som man har stor respekt för och tycker mycket om och ser många kvaliteter hos, så klart att det blir som en liten slags skilsmässa på det viset. Så att det kommer nu jag alltid ha med mig både i mitt hjärta och min hjärna liksom att det blev en slags skilsmässa där. Men som sagt var väldigt respektfullt och är alldeles säker på att vi kommer ha god kontakt framöver. Men det blir ju liksom ändå en skilsmässa på det viset på något sätt. Men
kan du förstå att historiebeskrivningen av allt detta från 2019 augusti till idag, och att Tommy har fått lämna, att han tillskrivs kanske mycket av det som har skildrats kring förbundet, jag sa tidigare gubbvälde, tystnadskultur, att han kanske förknippas väldigt starkt med det här just för att det var han som fick gå, och att det kanske har skadat hans persona, hans framtida karriär?
Ja, som sagt var, det finns ju tyvärr inga vinnare i den här historien med alla de här händelserna som du rabblade upp här tidigare, utan det är klart att det här har väl sargat oss alla lite grann på olika sätt. Inte naturligtvis Tommy, som efter så många förtjänstfulla år lämnar. Mig själv kanske hade tagit ganska hårt också, allt som har hänt på något sätt. Man, det är ju ingenting som har varit roligt. Och
hur tar saker hårt på dig? Alltså, hur artar det sig?
Ja, framförallt på mig är det väl... framförallt tror jag det märks när jag väl kommer hem och jag har gjort kvällar och är klar med dagens möten. Så jag kan ju inte påstå att jag var så himla glad och social hemma på kvällarna i våras. Dels med den här hela arbetet med coronan och nedstängning av säsongen och allting som varit runt det. Och sen turerna runt vår operativa verksamhet och kansliet. Och hela den här våren var ju... Ja, jag var rätt trött när vi väl kom fram till midsommar, ska sägas. Jag kommer ihåg min far sa det. Vi brukar alltid käka en midsommarlunch och sjunga lite och snapsvisor och sådär. Han sa, Anders, nu ser du trött ut. Och det var jag väl.
Ja. Mm. Tommy har ju hyllat så mycket för de positioner han haft som utvecklingschef och generalsekreterare, att han drivit många frågor som vi idag ser frukten av. Men till exempel att vi har en väldigt bra... Men Sverige har en väldigt bra talangverksamhet. Vi får fram många duktiga spelare och för varje år som går så ökas antalet svenskar i NHL till exempel. Men om vi förbiser just alla de här positiva bitarna just nu och om det har skadat hans rykte, bidrog han till denna kultur som ni nu vill förändra?
Jag skulle vilja säga som så att alla som har varit med på den här resan har väl på ett eller annat sätt bidragit till kulturen. Men
nu frågar jag om honom specifikt.
Just den som är generalsekreterare, just när det handlar om kansliarbetet och funktionerna här, är ju ytterst ansvarig för det rent formellt. Men man kan sällan peka på en person när det händer saker, utan ungefär som ett hockeylag. Det räcker inte att coachen är bra eller lagkaptenen är bra. Man måste liksom prestera ihop och får man inte ihop det där riktigt i laget så är det väldigt lätt många gånger att peka bara på coachen och byta coach. Det gör vi ofta i olika sammanhang i hockey, men jag tror inte det är så enkelt.
Du vet inte vem som coachar Tingsryd?
Nej, det måste jag erkänna att jag på rak arm inte kan svara på.
Det är kanske väl en av de mer anonyma tränarna, men det är Magnus Bogren. Borde man inte ha koll på det som ordförande i förbundet?
Det är klart att det ska jag väl erkänna, det är mycket mer jag borde ha koll på. Det är väl någon sån här, har jag sagt i några tillfällen, det är någon sån här stor skräck för mig att hamna i en livesändning där jag ska pricka ut NHL-svenskarna och dela upp dem på olika lag eller tränare i alla olika lag. Jag har faktiskt inte så bra koll på det och inte heller liksom det intresset. Jag gillar ju verkligen sporten ishockey och liksom frenesin och spänningen och underhållningen, men det som också driver mig liksom och får mig att lägga hela liksom min vakna tid i det här, det handlar väldigt mycket mer om hockeyns roll också som samhällsaktör, att en hel ort kan vara nervösa och gå och ladda för match, en viktig kvalmatch en dag, eller att barn och ungdomar skolas till bättre samhällsmedborgare och sådär. Så att min drivkraft är liksom sporten i kombination med samhällsrollen, kan man säga, snarare än, så jag är inte så där nördig, så när vi spelar landskamper sitter inte jag och tittar på uppvärmningen med laguppställningen i ena handen.
Skulle du säga att du värnar mer om breddverksamheten än eliten?
På ett sätt ja, men med det sagt, det hör ju ihop, bredd och elit. Utan elit, ingen bredd och vice versa.
Precis.
Men som förbund och som hockeyrörelse känns det extra viktigt att vi hela tiden kommer ihåg och värnar bredden. För eliten idag finns det ju väldigt mycket resurser, det finns pengar och en stor uppmärksamhet. Det står i media varenda dag om eliten, medan tappar vi bort liksom engagemanget i bredden och inte kan ha ideella ledare i många små föreningar. Det skulle vara förödande för framtiden, för det är det liksom som bygger helheten. Så att uppmärksamheten behöver riktas mer mot bredden rent generellt.
Ja, men är det inte oroväckande då att antalet föreningar minskar? Om vi ser till, just nu är det ungefär 400 föreningar som jag förstått det. Om vi backar bandet i början av 00-talet så var den siffran uppe mot nästan 800. Så det är en 100% minskning på 20 år. Backar vi bandet 10 år så tror jag att det låg ungefär på 650. Varför ser vi allt färre föreningar i Hockey Sverige?
just när det gäller de här siffrorna så tror man först också ska titta på ett jobb som har gjorts i form av att Riksidrottsförbundet har varit noggranna med att vi städar i föreningsregistren så att säga. Det har funnits väldigt många vilande föreningar som inte haft verksamhet på många år som vi har rensat upp. Så att det är en väldigt stor del av förklaringen. Men sen,
för man blev ju, eller när jag satt och granskade researchet där inför så blev jag lite orolig att oj, vi förlorar föreningar där med spelare, ledare och personer som kan verka inom hockeyn.
Men en viktig del är att vi har rensat bort många, men det finns också ett antal föreningar som har försvunnit. Och varenda förening behövs. Och det är väl den här liksom behovet av att hela tiden värna både ledarskapet innanför sargen men också utanför med föreningsutveckling. Och vi har ju historiskt varit väldigt duktiga på, du nämnde tidigare juniortemautredningen, och så att utveckla spelarna innanför sargen om man säger så, men att bygga hela föreningen och föreningsutvecklingen kommer att vara helt avgörande för framtiden, för finns inte föreningen spelar det ingen roll om det finns spelare och tränare.
Du skäms över att styrelsen och olika ledningsgrupper i Svenska ishockeyförbundet representeras av merparten män och inte en enda utlandsfödd person.
Jag skäms inte. Jag har väldigt stor respekt för vår demokratiska rörelse. Men jag kan säga att jag ser fram emot den förändring som nu kommer att ske efter nästa stämma. För då inför vi de reglerna som finns i idrotten i stort. När det handlar om män och kvinnor. Att det ska vara minst 40% män och minst 40% kvinnor i de av högsta årsmötena valda församlingarna. Till exempel våran styrelse.
Men ett stort, eller en stor utmaning för er är ju att ishockeyn är en vit sport för vita heterosexuella män. Den har ju inte varit inkluderande och jag vet att det står på förbundets hemsida att ishockeyn, ambitionen är att det ska vara den mest engagerade sporten i Sverige. Där vi, eller där hockeyn samlar in alla i samhället. Men så är ju inte fallet idag. Vad är din analys av det? Att ishockeyn är väldigt svårt att locka utlandsfödda personer. Människor i utsatta områden som kanske inte har samma status eller ekonomi som de vi ser i ishockeyn idag. Och även damer. Nu vet jag ju att det är ju nästan 6000 licensierade damspelare. För några år sedan var den siffran nere på ungefär 2000. Så där har ju ett arbete gjorts och det blir bättre. Det ska vi säga också till alla lyssnare. Men det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra i båda de här grenarna.
Just det, du pratar liksom att det är väldigt många män och så, det är det. Jag tror det är viktigt de här gångerna att inte hamna fel i den diskussionen bara, för vi vill ju behålla alla, det vill säga de här många männen, som, eller de flesta som är män, vill vi behålla, men vi behöver, om hockeyn ska vara relevant och attraktiv framöver, behöver vi bygga och vara relevant för fler grupper. Det är därför vi har satsat så mycket till exempel på att få in fler unga flickor, och vi har ett särskilt projekt för hur kan vi behålla flickorna mellan 10 och 14 år, bara som exempel. Och det har givit resultat. När vi samlas är vi kraftfulla, och det är därför vi har sagt i vår strategi också att vi behöver jobba med att öppna upp för nya målgrupper. Och i ärlighetens namn har inte vi riktigt prioriterat de frågorna historiskt, och därför står vi ju där vi står. Vi har varit väldigt, väldigt framgångsrika på här sidan, men inte liksom jobba med de här frågorna på det sättet. Och därför tycker jag, känns det så viktigt, de här strategiska dokumenten du hänvisar till. Det är ju, kan ju tyckas fina dokument, men det leder också till initiativ och aktiviteter. Och just på flicksidan ser vi också, som du säger, resultat.
Ja, och det frustrerande här är ju att insatserna som görs, effekterna kommer väldigt långt fram i tiden. Kanske 10, 15, 20 år framåt. Men, och som du säger, ni har gjort väldigt mycket bra saker för flick- och damverksamheten, och vi ser fler damhockeygymnasier också. Jag tror att det är 6 stycken nu.
Stämmer.
Men just den här detaljen att inte fler från andra samhällsskikt spelar ishockey. Alltså antal licensierade män, killar, är ju fortfarande på samma nivå. Ungefär 69 000 idag, och det har de varit stadigt under väldigt, väldigt många år. Det behövs ju fler för att sporten ska växa. Och jag menar ju inte att man ska putta undan de som redan finns här, utan att man måste öppna upp portarna för fler. Och där ligger väl den största utmaningen för Hockeyförbundet.
Absolut, vi behöver jobba med det, och vi gör rätt mycket saker och vi ser en del effekter utav det, men det är otroligt viktigt att göra den här resan. Sen på många orter blir det en utmaning, därför att på många orter, inte alla men många, är det redan fullt i ishallen. Så att på något vis ska vi kunna växa så behöver vi fler ishallar och isytor runt om i Sverige. Samtidigt handlar det om kommunpolitik, kommunala företrädare som ska prioritera att bygga den här extra ishallen eller isytan. Och då behöver vi ha kö till hockeyskolan och en kö som består av många flickor också, inte bara pojkar och sådär. Därför är den här resan med att satsa på flickhockeyn otroligt viktigt. Men det kommer att hänga ihop med ishalls- och isytertillgången.
Man kan väl också säga att ishockeyn är en rikemanssport. Hur kan man sudda bort den stämpeln?
Jag är inte beredd att skriva under på att det är en rikemanssport. Däremot så när man kommer upp en bit i åren så kostar det pengar. Det visar sig framförallt i form av naturligtvis utrustning och kupper och annat. Men något vi verkligen har jobbat med en tid också tillsammans med vissa av våra samarbetspartners, det är att sänka trösklarna för att komma in i hockeyn med prova på koncept för utrustningar, subventionerade utrustningspaket. Men just det här prova på konceptet gillar jag, när en förening kan med hjälp av förbundet och RF-medel men också partners köpa in utrustning och ha som för att barn ska kunna prova på, för det kommer man ihåg själv när man var liten, man vill ju prova många idrotter och då är det ju viktigt att den tröskeln är låg så att inte föräldrarna behöver köpa en hel hockeyutrustning för att man ska kunna prova på.
Kanske också göra om serierna i ungdomshockeyn att det inte krävs lika många för att vara ett lag. Alltså till exempel kanske att spela matcher 3-3, vilket gör att man kanske inte behöver ha ett lag på 15-20 spelare.
Just det du är inne på nu är ju något som våra utvecklingsexperter jobbar med, ett koncept som är under lansering liksom, med nya spelformer kallas det. Att hur kan man hitta liksom, dels för att kunna få ihop lag och så, men också få mer matchliknande situationer där spelarna rör pucken oftare och alla blir involverade. För spela barn på en väldigt stor yta och någon är bättre att åka skridskor så kan ju den nästan åka åttor runt alla. Så att den här 3-3 tycker jag är häftigt. Jag hade förmånen i januari att vara på ungdoms-OS i Lausanne där det var 3-3 hockey. Det var jättehäftigt att se på isen först och främst, men det som nästan tog mig ännu mer var att se hur alla skolungdomar på läktarna rycktes med i den här 3-3 hockeyn, för det hände så mycket. Så att det här med nya spelformer och att vi vågar tänka nytt känns oerhört viktigt, och jag kommer personligen följa just det här satsningen med nya spelformer särskilt noga, för jag tycker det känns så himla intressant.
Min kusin, han är tränare i Hammarby idag och har gått på GIH. Hans slutarbete där var just att analysera vad mindre isytor gör för spelare i olika åldrar. Och det han och hans kollega kom fram till var just det att i de yngre åldrarna så borde man applicera mindre zoner helt enkelt när man spelar, för att som du säger, man sätts i matchliknande situationer, man utvecklar sin teknik, sitt spelsinne, och det skapar också bättre hockeyspelare upp i åldrarna. Det låter ju lite som att ni vandrar in på den här vägen också.
Ja, absolut, med det här arbetet. Dels har vi något som vi kallar för hemmaplansmodellen som egentligen är en heltäckande beskrivning av utvecklingsmodellen i stort med föreningen och spelaren i centrum och så vidare. Men just de här nya spelformerna känns jätteintressanta på det viset. Allt utifrån utveckling naturligtvis, men också utifrån tillgång på is och andra aspekter. Så att det är viktigt att vi tänker nytt, för att det är väldigt lätt att slå sig på bröstet lite grann och prata om juniortemautredningen. Den var ju fantastisk, men det är ju snart 20 år sedan den gjordes. Den genererar otroligt mycket framgång idag på toppen. Men det är ett otroligt ansvar för vårt utvecklingsgäng, men alla oss i förbundet, att tänka igenom vad behöver vi göra idag för att kunna vara framgångsrika om 10-20 år. Och då tror jag att såna här nya grepp är jätteviktiga. Jag tror att vi kommer om 15-20 år sitta och titta på och tänka att vi gjorde det här med de här hemmaplansmodellen och nya spelformerna. Det byggde någonting nytt. Vad tur att vi gjorde det.
Synd att ni får fira och sprätta upp champagneflaskan först om 20 år då.
Men det är lite, det kan ju, men på något vis i rollen i förbundet och inte minst min roll som ordförande så måste man ju gilla frågorna här och nu. Vi har pratat om rätt många, inte minst senaste säsongen och så där, men man måste också triggas av liksom att våga och vilja göra saker och fundera över saker som har väldigt långsiktig påverkan, som man kanske inte får skörda i sin roll, men man kan sitta senare någonstans och titta att det var tur, jag var med och hade en liten pusselbit eller bidrog lite grann här till det.
Du har hund, och mer specifikt en golden retriever.
Nej, tyvärr. Varken en golden eller en hund.
Du har inte hund alltså?
Nej.
Jag tänkte att stugan där i Dalarna så är ute på skogspromenader med någon hund, men icke. Vandrar själv.
Det skulle kanske passa, men nej, så har det inte blivit. Nej. Och en del av det är ju, tror jag, att det blir ju också liksom en hund. Det blir ju en sån relation och en kärlek och hängivelse. Och man då, för när det inte är corona, reser som jag gör som ordförande, så är man ju väldigt sällan hemma. Och jag tror det skulle vara ganska synd om den där hunden.
Ja, vi börjar bli långrandiga. Men det är ju för att när man sitter med högsta hönset i förbundet så vill man gärna prata om det mesta. Och nu ska vi in på den här klassiska hockeypulsfaktarutan där vi ska lära känna dig ännu bättre, Anders. Är du beredd för det? Ja, att svenska hockeypubliken här...
Nu åker vi, får se vart den tar oss.
Exakt. Smeknamn?
Inte så många jag känner till. När jag var, det kanske finns några, men jag kommer att tänka på ett, och det var när jag gick i högstadiet, så kallades jag för Artis. För mina kompisar tyckte jag var så artig och väl uppfostrad och tyckte väl det var lite töntigt på något sätt. Så att Artis är väl det enda. Men det var då på högstadietiden. Sen finns det säkert massa namn som jag inte känner till, som sagt.
Ålder?
43.
Fordon?
Skoda genom Hockeyförbundet.
Ja, just det. Du är sponsrad. Du kör en företagsbil, kan man säga.
Ja, vi har Skoda som samarbetspartner sedan många år. De är ett bolag som gillar hockey. Det syns ju inte minst på internationella mästerskap och annat. Så att...
De sponsrar det mesta. Det är väl längdlandslaget de har varit inne också.
Mm, de är engagerade i idrotten. Absolut.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där arvodet 65 000 per månad.
Ja, det gör jag. Jag är arvoderad ordförande sedan 2017, bestämde vi oss för den modellen.
Okej, och dessförinnan?
Då var jag dessutom personalchef på ett bolag och jag fick inte riktigt, eller inte alls ihop min tillvaro, och valberedningen förde ett samtal med mig och om att Anders, vi vill ju att du ska orka många år till. Hur hittar vi en modell här? Och då landade vi och kom överens om att den modellen, och den är väldigt klok för mig som person och för mitt liv, men jag vågar påstå också med gott samvete att det är klokt för svensk hockey och Svenska Hockeyförbundet.
Hur länge hoppas du sitta? Det är inte helt upp till dig, såklart. Fortsätta väljas som ordförande.
Ja, man står under prövning vartannat år. Jag funderar överhuvudtaget inte på när jag ska sluta, om jag ska sluta. Jag tror det där kommer till en liksom på något vis. Antingen naturligtvis att medlemmarna knackar en på axeln och säger att det här är, nu är det dags för upploppet, Anders. Men det kan ju också vara att det, och kanske med ännu större sannolikhet, att det vid något tillfälle kommer till en att nej, men nu har jag nog gjort det här. Nu börjar jag känna mig nöjd. Och i den här typen av organisationer och roller kräver ju det sin planering också. Men jag är absolut inte där nu, och vi har så mycket spännande framför oss. Jag tänker inte minst i närtid på U18 dam-VM som kommer komma här hemma något av kommande åren. 100-årsfirande, JVM på hemmaplan, herr-VM och så vidare. Först ska vi naturligtvis ta oss igenom coronan. Men...
Vi nämnde ju Helge Berglund, att han har suttit 25 år, och just ordförande i Ishockeyförbundet brukar bli långvarig. Rickard Fagerlund satt väl i nästan 2 decennier. Mm. Vi har även Christer Englund också som satt i, var det 14 år?
11 år.
11 år var det. Ska du försöka klå dem?
Nej, men det är just det där. Det där händer ibland, att personer frågar som dig eller någon kompis, hur länge ska du sitta där och bita dig fast? Men det här kräver så mycket engagemang. Det är ju som sagt inget vanligt jobb. Så att, det är väl ett uppdrag på något vis som jag ser. Man har det till låns, och sen kommer den där dagen när det ger sig. Liksom att jag har liksom inte satt upp någon målbild att så här länge ska jag sitta, utan jag tror det kommer ge sig. Jag tror man ska vara ödmjuk för det. Risken är att man sätter upp en målbild som gör så sen visar det sig att men det här vart ju inget bra, va? Och då kan man lura både sig själv och andra. Och jag tror att det här uppdraget är så pass krävande, så börjar man gå och fundera på nu ska jag sluta eller under vilken form ska jag sluta, då börjar man den resan också, och där är inte jag.
Då var du på toppen av din karriär.
Det beror nog på lite vad man menar för karriär. Min korta
domarkarriär,
då var det nog typ när vi dömde TV-pucken 94 som 17-åring. Då trodde jag var på väg uppåt, men det visade sig efteråt att det var
du kraschade ganska snabbt därefter.
Ja. Alltså jag tror ju, och är rätt så övertygad om det, att när jag sitter där uppe i stugan i Dalarna som har liksom min professionella karriär bakom mig, så hoppas jag att jag är stolt och nöjd. Men jag tror då, är rätt övertygad som sagt, att den här tiden som Hockeyförbundets ordförande kommer nog vara det jag minns då som den roligaste, kanske också den mest utmanande och svåra. Men jag har just nu väldigt svårt att tänka mig att det finns något roligare uppdrag än det här.
Man kan säga det också till alla lyssnare som inte har koll på din bakgrund, att det var ju via domaryrket du till slut letade in hos förbundet i Gästrikland och sen så tog du vidare till svenskan också. Så att du har väl lite att tacka domarkåren för, om man ska säga så.
Absolut, det blev mitt sätt att komma in och få upp ögonen för det som finns utanför isen. Man fokuserar väldigt lätt på spelare och domare och annat. Sådär. Så att, och det är en del, och sen är det ju att ett antal fantastiskt fina ledare, äldre ledare, har givit mig uppmärksamhet, givit mig tidigt förtroende att ta mig an roller. Ta till exempel när jag blev domaransvarig här på Svenska Hockeyförbundet 97, då var jag bara 20 år gammal. Att man vågade anställa mig då, när jag blev distriktsordförande 2003 i Gästrikland, det är ett riktigt hockeydistrikt. Men då fanns det ett antal personer där som hjälpte mig att ledas till det, och som såg mig och ville mig väl och hockeyn väl. Och det har jag väl tänkt någon gång, när man blir ännu lite gråhårigare, så hoppas jag att jag kan få vara med och hjälpa personer så också i framtiden. För det har betytt så otroligt mycket, de här fina människorna som har hjälpt till och puttat mig dit jag är.
Din största motgång?
Den var svår. Jag kan nog konstatera att jag har i stora hela haft det väldigt bra i livet. Sådär. Jag skulle inte vilja... Liksom det är såklart det finns händelser när man till exempel inte har fått ett jobb som man hade gått och hoppats på eller sådär. Men det är inget som jag spontant kan lyfta fram på det viset faktiskt. Nej.
Då skulle du skatta dig väldigt lycklig, måste man säga.
Ja, jag är väldigt lycklig. Eller också har jag den stora motgången framför mig någonstans. Ja. Men det beror på lite vad man menar. Men det är klart att det har hänt saker som har gjort en ledsen och besviken och arg och sådär. Men det är inte sådär så att det bara ringer till i huvudet nu, så att jag tänker på något särskilt.
När grät du senast? Minns du det?
Jag har ganska lätt för att gråta. Jag är en väldigt känslig person på så vis. Att, kanske inte när det handlar om formella saker. Om man står i talarstolen på ett förbundsmöte, för där är, liksom, där är man där. Men senast jag grät var när jag såg en film här om veckan. Jag gråter ofta när jag ser känslosamma händelser i filmer till exempel. Men annars är det ju såna här privata sammanhang med begravningar och annat. Men just när jag ser film har jag väldigt lätt att leva mig in i och börja gråta faktiskt.
Din favoritplats?
Ja, där är svaret snabbt och enkelt. Det är stugan i Dalarna. Vad som än har hänt, och inte minst senaste året har jag ju lärt mig det. Så när jag kommer dit, kliver ur bilen, kliver in i stugan och gör upp en liten eld, så är det liksom som att ingenting kan bekymra och ingenting kan stressa. Och
stänger du av telefonen då, så att du får vara helt själv?
Ibland, sen jag gillar ju att vara uppdaterad och hänga med, men just där uppe är väl en av de få platser där telefonen hamnar långt bort ibland.
Du kanske inte är helt själv, du lever ju med din sambo Jens.
Absolut.
Som jag förstått det. Hur länge har ni varit tillsammans?
Vi flyttade ihop sommaren 2012, så att 8,5 år, tiden går fort.
10-årsjubileum.
Ja, herregud. Ja.
Hur är det att leva som homosexuell man innanför hockeyväggarna, som men beskrivs vara av machokultur? Och det finns ju också en stigmatisering kring det här ämnet än idag. Och 2020 så har ännu ingen svensk hockeyspelare kommit ut. Hur är det att leva?
Ja, för mig personligen och för oss, men och Jens, alltså, har det inte varit särskilt dramatiskt. Det blev ju lite uppmärksammat precis när jag blev vald som ordförande, och det skrevs om det både här och där och sådär. Men faktiskt så har vi inte mött några större problem alls med det. Däremot är ju vi annorlunda i vissa sammanhang, när man kommer två män till en landskamp istället för herr och fru och sådär. Men jag har mött väldigt mycket sympatier och positiva reaktioner och annat, och nu har inte jag gjort något liksom vilja att göra det där till någon poäng, så att jag har ju på så vis haft det bra och har det bra i hockeyn, och jag tror också liksom att det är viktigt, och det visar väl verkligen att i hockeyn spelar det liksom ingen roll om man då väljer ordförande och väljer en person med en annan läggning. Så är det ett tydligt budskap, tycker jag, från Hockey Sverige att i vår verksamhet ska det inte spela roll.
Absolut. Och det är ju fantastiskt om du inte tvingats möta några homofobiska okvädningsord i så fall.
Inte på det sättet. Sen är det så här att när man har den här typen av roller så blir det ju människor som är missnöjda och frustrerade, och det har säkert twittrats både ett och annat. Och jag talade med en journalist för en tid sedan som hade rotat lite grann i vad som skrivs på olika ställen i sociala medier och såna där saker. Och det är ju inte okej, men samtidigt så har man den här typen av roller, så är det tyvärr en del av verkligheten idag, men ingenting som påverkar mig.
Men har det ramlat in något i din mailinkorg som man kan säga kritiserar dig utifrån din sexuella läggning, och att du är en sådan, nu kommer inte jag säga de här orden, men du förstår exakt vad jag menar här.
Mm. Nej, inte på det viset. Ibland blir man ju, jag kan ju förstå att människor blir förbaskade ibland. Jag menar, ta till exempel om man hade varit Björklöven-fan i våras och säsongen stängs ner och det beslutet fattas formellt av förbundet och jag blir symbolen för det, så klart att det kommer en del mejl av olika slag och andra, men det är liksom i
vad är det värsta du har fått till dig där du har känt att det här tog faktiskt på mig? För sånt måste ju ha hänt, för du har ju tagit sådana, eller förbundet har ju tagit sådana beslut som har upprört känslor i olika läger, tänker jag.
Tack och lov är det väldigt sällan det är något som är liksom så. Vi pratade ju förut lite grann om det här på officiella rollen, personligheten och sen det privata. Och tack och lov är det väldigt sällan det är något som är väldigt relaterat till Anders eller mig då som privatperson. Men däremot så naturligtvis drivs det ju ibland om ens personlighet och en del har synpunkter på det. Men det får man liksom gilla på något sätt.
Varför tror du inte att det finns fler homosexuella inom hockeyväsendet?
Det där frågan är ju inte så alldeles enkel att svara på, och vi håller ju inte heller ordning på vem som har vilken läggning eller vilken etnicitet man har eller sådana saker. Det är ju inte det vi ägnar oss åt.
Jag menar inte att jag ska föra statistik på det direkt, men att inte fler har kommit ut.
Men vi kan ju konstatera att på tjejsidan, tjejerna har ju verkligen varit föregångare på det viset, har vi ju många exempel på det. På killsidan, jag har inte ägnat det här så många djupa tankar ska jag erkänna, men en del har ändå funderat på det, och jag tror ju eller befarar att det är väldigt många killar som har valt att inte gå in i hockeyn för att man har fått bilden av, och det har ju visat sig undersökningar historiskt att vi uppfattas ju som ganska macho och traditionella och sådär. Så jag tror, min bild i alla fall utifrån de historier jag känner till är ju, jag tror att många har valt bort hockeyn från början snarare än att man har kommit in i det och inte känt sig välkommen.
Du tror inte att man har börjat upplevt den här stämningen i omklädningsrummet och att man känns utanför och därför har man själv valt att lägga av tidigt?
Så kan det säkert vara, och bara tänka den tanken oavsett vilket skälet är känns ju inget bra. Samtidigt är det ju ett antal personer som är i hockeyn som ändå har hört av sig till mig på olika sätt och sagt att jag har minsann spelat hockey hela mitt liv här och jag vill bara skriva till dig Anders eftersom vi har samma läggning att det här har funkat hur bra som helst. Så att
och det finns det i Sverige som har hört av sig till dig.
Sagt några det. Enstaka så där som finns.
Men de har inte velat gå ut offentligt då?
Nej, och det har inte varit spelare på elitnivå så som väcker sånt medialt intresse. Men man kanske haft andra engagemang också.
Absolut. Tror du att det skulle vara viktigt?
Jag tycker att det är
just det vi har pratat om, att det ska vara en inkluderande sport och att fler ska välkomnas in.
Absolut, det är jätteviktigt att det finns goda exempel. Men sen tror jag det är viktigast på något vis att alla, om man så företräder ishockeyn som förtroendevald som jag gör, eller om man är spelare i Tre Kronor eller Damkronorna eller på något annat sätt, att det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt också, att man visar öppenhet och tolerans för varandra och för oliktänkande, olika bakgrunder, olika uppfattningar eller olika läggning och så vidare. Så att det där handlar ju liksom, jag tror inte det bara handlar liksom om att lyfta fram någon symbol som är ett gott exempel, utan det handlar ju snarare om ledarskapet och förhållningssättet, kulturen, och den måste vi ju jobba med jättemycket. För jag brukar ta upp det ofta när jag reser runt i Hockey Sverige. Liksom, det bästa en förälder har är ju sitt barn. Och vem vill sätta det bästa man har i en verksamhet som man tycker är lite gammeldags, lite gubbigt och så. Det funkar ju inte. Så ska vi fortsätta vara så populära vi är och bli ännu mer populära, måste vi vara relevanta, och därför är de här frågorna jätteviktiga.
Och då blir följdfrågan exakt hur man jobbar med det på detaljnivå varje dag.
Mm. Där finns det ju liksom, där har ju vi som förbund en viktig roll att vara riktlinjesättande. Ta till exempel den här som vi pratade om tidigare, hemmaplansmodellen som nu har arbetats fram, hela vår utvecklingsmodell, där vi till exempel har, utifrån vår värdegrund, har definierat, och vetenskapen ska sägas, har definierat vad menar vi med ledarskap. Hur ska man vara som ledare i svensk hockey? Vad tycker vi är viktigt? Så vi har liksom den rollen att ta. Sen är det ju ute i föreningarna allting sker. Vi är en stödorganisation. Det handlar ju om att stötta våra tränare och ideella ledare. Att ge dem hjälp och stöd. Men också vara väldigt tydliga. Men det här står hockeyn för. Det här är viktigt hos oss. Ska man vara en del av den här fantastiska rörelsen, så är förväntansbilden följande. Mm.
Du, jag ser inget ring. Ingen ring på det där fingret. Jag har ju varit tillsammans med min flickvän, eller sambo är det ju, i 10 år nu. Och då får man höra hela tiden, jaha, när ska det ske? Får du höra lite samma sak eller?
Absolut, den frågan dyker upp. Både på lite familjekalas och bland goda vänner. Vi får väl se, vi har det ju så fantastiskt bra. Men det är klart att det kommer att ske.
Det kommer att ske, säger du. Ni har bestämt er för att ni ska gifta er, du och Jens.
Vi har pratat om det naturligtvis, och vi har det ju så otroligt fint tillsammans, och det kommer vi att göra. Men formerna för det och när, och så har vi sagt att vi tar det lite längre fram.
Vill ni ha barn i framtiden?
Det har vi pratat om, och det där är ju en sån där fråga. Å ena sidan ser man ju hur fantastiskt det är med alla vänner som skaffar barn och får familj. Samtidigt kan ju inte vi få det på naturlig väg, vilket har gjort att vi har diskuterat det ganska mycket och med viss tids mellanrum liksom. Och vi har kommit fram till att vi inte vill det. Och det är inte en, alltså, det är inte en enkel fråga som man bara diskar av på en middag, men vi har landat i det. Och vi har fantastiska syskon som har barn, vilket innebär att vi har barn nära oss. Så det är helt fantastiskt med att se hur barn och ungdomar växer fram, och att vi har dem så pass nära oss ändå gör att det ändå finns barn i vår omgivning. Men vi har landat och kommit fram till att så här gör vi.
Mm. Har ni under den här perioden varit nära någon gång att adoptera? Nu får man ju, som jag tror, inte ha surrogatmamma i Sverige, men det kan man göra i andra länder. De här alternativen som ändå finns, har ni övervägt dem?
Vi har ju sett och har vänner som på olika sätt, fast par som har samma kön, som har barn, som har löst det på olika sätt. Det finns ju lite varianter att göra det. Mm. Vi har naturligtvis diskuterat det, men grundläggande har liksom mest handlat om, vill vi det här utifrån de förutsättningar som är? Och vi har kommit fram till att nej.
Tar liksom ditt yrke upp för mycket tid? Är det en anledning i detta beslut?
Nej, det tror jag inte man kan säga. Eller nej, det kan man inte säga. För att på något vis tror jag man måste vara väldigt noggrann med sin prioriteringsordning. Liksom att på något vis family first, familjen alltid först. Sen är det klart att det uppdrag jag har nu är ju, det blir ju som en livsstil som man måste vara överens om. Och det kan man väl säga att vi inte har barn har ju möjliggjort för mig att engagera mig på ett annat sätt och ge mer tid och prioritering till det här. Men det får ju heller inte bli liksom på bekostnad av vårt gemensamma liv.
Lite kort innan vi går vidare, vad jobbar Jens med?
Han jobbar på ett kreditbolag som kredithandläggare. Så ett ganska klassiskt 8-5 jobb, vilket inte helt...
Det är inte jätteroligt.
Men han trivs med det. Men jag vill säga att det är klart att han jobbar ett vanligt 8-5 jobb, och jag flänger runt både i Sverige och på andra ställen, inte minst på många möten. Så därför har vi liksom hittat de här tillfällena i vardagen, den här onsdagsmiddagen eller inte minst helgerna i stugan. Och vi har liksom hittat vår modell på något vis som vi trivs väldigt bra med.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, det var en bra fråga. Det är naturligtvis...
Du sa ju Helge Berglund tidigare.
Ja, det är ju liksom lite mer ledare. Det finns ju... Den där var svår på många... egentligen skulle jag säga att det är på olika sätt. Jag kan ju inspireras av hur vissa coacher liksom coachar sina lag och sådär, men jag, sen måste jag säga vår internationella ordförande René Fasell, jag kan ju inspireras av hans skicklighet att hantera stora komplexa frågor under våra kongresser och i olika sammanhang, så att på så sätt, det är nog, jag skulle inte vilja säga att det finns någon person som inspirerar mig på hela paketet, men jag själv inte någon sån här jätte, jag skulle nog inte vara särskilt bra coach, jag har inte liksom det där i mig riktigt på det sättet, har jag lärt mig, men och därför tycker jag det är så häftigt med dessa coacher, alltså ta ren coachning, att se, jag är helt annorlunda än Rickard Grönborg, men att se honom som coach de här åren när vi vann VM-gulden och hur hela laget presterar, det är ju jätteinspirerande, även om vi är helt olika och jag aldrig skulle kunna vara coach. Och sen då att veta att timmarna innan satt jag på kongressen med de bökiga frågorna och såg hur René Fasell hanterade det med delegater från 70-80 länder. Så att det är väl två exempel jag kommer på just nu.
Som jag förstod det, i våras så blev du föreslagen som ny ordförande för Arbetsgivaralliansen, vilket är idrottens arbetsgivarorganisation.
Mm.
Vad landade det där i till slut?
Ja, det stämmer. Jag har ju suttit med i styrelsen där sedan 2012 och det var stämma nu i september där jag valdes till ny ordförande, vilket innebär att jag lämnar min tidigare roll som ordförande för branschidrott och blir styrelsens ordförande för hela Arbetsgivaralliansen.
Så då kommer du kombinera ordförandeposten hos Hockeyförbundet med Arbetsgivaralliansen?
Ja, men det ska
i procent, alltså hur kan man tänka sig att det kommer läggas upp?
Ja, Arbetsgivaralliansuppdraget påminner ju rätt mycket om det jag haft tidigare som styrelseledamot, men det är ju ett, liksom ett styrelseordförandeuppdrag och med ett antal möten per år, så att det tar någon procent i anspråk. Och jag har just förankrat den delen med våran valberedning tidigt, så att vi är överens om att det är bra för hockeyn. Och det var ju faktiskt ett av skälen till att jag också blev arbetande ordförande, att jag skulle kunna ägna mer tid åt min hockeyroll men också företrädarrollen. Att jag till exempel nu sitter med i styrelsen för Sveriges olympiska kommitté och är ordförande i Arbetsgivaralliansen, finns med i Internationella förbundets tävlingskommitté. Det där hade ju varit helt omöjligt utan det upplägg jag har, och det är bra för hockeyn att vi finns med på det sättet. Så resonerar vi och jag själv, men också valberedningen.
Den vanligaste fördomen om dig som ordförande?
Ja, det var en bra fråga. Vi kommer tillbaka till det där du var inne på tidigare. Och det handlar om det här politiska. Det sägs ju lite nu och då att Anders, han är banne med ordförande bara för att bygga en plattform för något slags kommande uppdrag eller politiskt. Och det där gör faktiskt mig besviken ibland. För som jag sa tidigare, jag är alldeles övertygad om det är idag i alla fall, att när jag sitter där som 70-åring och eller hur gammal jag är och summerar yrkeslivet, så tror jag att det här kommer vara det roligaste. Jag är inte på väg någonstans.
Du siktar inte mot en politisk karriär då?
Nej, jag är inte på väg någonstans. Jag tycker det här är kul och har de här åren framför mig. Därför kan jag tycka att det känns lite oschysst när det där sägs ibland. Men samtidigt så det får man väl leva med. Det ingår ju att folk måste få tycka och tänka. Men
det här ryktet eller liksom de här spekulationerna har ändå nått till dig också?
Ja, det är flera som har frågat och inte minst skrivs det om det och sånt där ibland. Jag tycker det känns lite sådär.
Vilka är det som frågar då?
Ja, det kan vara människor ute i rörelsen eller någon kollega till dig, någon form av journalist eller någon krönikör som gillar att skriva om det eller någon tyckare som tycker. Och såklart, jag har inga problem. Jag kan ibland tycka att det är kul när det skrivs lite satir om en själv och sådär. Men just den där tycker jag känns som en, liksom en oschysst fördom.
Men nu slår du den även i bordet att du vill verka för hockeyns bästa och inte tänker på politiken då?
Absolut, absolut. Sen så hänger inte liksom med politiken, ska man säga. Det jag menar är att jag går inte att tänka på någon annan roll. Jag vill vara hockeyordförande.
Vill inte upp i Internationella ishockeyförbundet?
Det har vi ju en plan för. Det skulle ha varit val i höstas. Nu är det val nästa höst beroende på coronan. Och Sverige har idag ingen representant i Internationella hockeyförbundets styrelse. Vi vill in där. Och vi har kommit fram till samlat att jag är våran kandidat. Så att i september nästa år i Sankt Petersburg så hoppas jag för framförallt för svensk hockeys skull, men naturligtvis själv också, att Sverige tar plats i internationella styrelsen igen, där jag tycker att vi har hemma där.
Och då är det tre stolar du kommer att sitta på i så fall om du blir invald. Arbetsgivaralliansen, ishockeyförbundet i Sverige och internationella.
Ja, det blir det, absolut.
Mycket att göra.
Ja, det gör det. Men jag trivs rätt bra med att ha mycket att göra. Jag har alltid gjort det på något sätt. Sen får man ju lära sig liksom att hitta formerna för det. Och jag tror att det tillför hockeyförbundet och svensk hockey mycket om jag finns med. Eller vi finns med då genom mig på till exempel internationella styrelsen. Sen är det ju också så att jag ska inte, till exempel här på kansliet är det ju generalsekreteraren som är chef, och jag tror det är viktigt att hålla isär det där så att man inte blir för operativ och fastnar i sin låda heller. Så att jag tror att det där kommer att fungera alldeles väl, annars hade vi inte byggt den här modellen heller.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, det är ju mycket. Men jag skulle ta liksom de viktigaste delarna, det är det här vi har varit inne på redan. Att samlat kunna liksom enas i hockeyn och ta oss framåt utifrån det här med man skulle kunna sätta rubriken tillgänglig för fler. Att fler vill spela hockey, känner sig välkomna i hockeyn. Att fler vill stanna kvar i hockeyn och därmed bli publik på sikt eller kanske sponsorer och partners. Och, liksom, och då måste vi jobba med den här resan som vi har börjat med. Att öppna upp, tänka nytt, definiera ledarskap och så. Det tycker jag är övergripande, är det absolut viktigaste. Liksom. Om vi ska fortsätta vara relevanta och engagera. Jag menar, ta senast vi spelar VM-final sent en söndag kväll i Köpenhamn. Och så ser man tittarsiffrorna dagen efter på TV att ungefär var tredje svensk, alla kategorier, har suttit upp och sett matchen live. Då inser man ju hur många vi engagerar.
Där är du om 10 år.
Det som på något vis är tjusningen, man vet ju faktiskt inte. Men jag hoppas på något väldigt bra ställe. Jag håller inte för osannolikt att vi kanske ses här då också, vem vet. Men det får framtiden utvisa.
Bra svar tycker jag faktiskt att du landar i här på slutet av ditt avsnitt, Anders, för att vi har nått vägs ände, och jag måste säga att vi fick med det mesta, va? Det är ju så att i din roll så finns det väldigt mycket att diskutera, och om vi ses om 10 år så gissar att vi kommer ha ganska mycket att summera av det decennium som har gått. Hur tycker du att det här var?
Ja, jättetrevligt samtal. Det allt intressant när det går från dagsaktuella frågor till framtidsfrågor och personliga, nästan till vissa privata saker. Spännande och intressant. Hoppas det är det för lyssnarna också.
Absolut. Stort tack för att du var med.
Tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat på detta avsnitt. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med en ny gäst. Men har ni några tankar om det här avsnittet med Anders eller vill kanske lämna ett gästförslag, då kan ni höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se. Eller så finns jag på sociala medier och framförallt Twitter. Nu tackar jag och Anders för oss och säger på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.